Överst hemma på mitt sängbord ligger en bok av Anthony Flew med rubriken Hur världens mest övertygade ateist ändrade uppfattning och började tro på Gud. Det är historien om filosofiprofessorn som växte upp som son till en metodistpastor som aldrig fick ut någonting av sina kyrkobesök. Sången, bönerna, bibelläsningen gav honom ingenting, för han var intresserad av naturvetenskap, historia och filosofi. Som 15-åring var han en övertygad ateist. Och han fortsatte sina studier och blev professor i Oxford, bland annat olika universitet runt om i världen. Och han blev ett föredöme för världens ateister när han skrev ett 50-tal olika böcker om filosofi, ateism och etik. Men på de senare åren plötsligt upplevde han att han hade haft fel. Och han valde att lägga om spår och skrev den här boken om att han börjat tro på Gud igen. När han såg ordningen ute i universum, när han såg naturlagarna som allting följde, så insåg han att det måste ju finnas någon som har stiftat alla de här naturlagarna. Och han blev en övertygad troende. Tänk att de här frågorna ligger överst på dagordningen fortfarande. Finns det en Gud? Hur kan jag få kontakt med honom? Behöver jag honom? Men det finns också människor idag som känner att Gud är passiv, tyst och frånvarande. Och så säger man, var håller han hus om han nu finns? Bibeln har ett svar på de frågorna. Och Bibelns svar är att han är inte långt borta från någon enda en av oss. Och det är Paulus som säger de orden. För tack vare honom är det vi lever och rör oss och är till, står det i Apostlagärningarna. Kung David, han levde ju på 1000-talet före Kristus. När jag läser vilken uppfattning han har om Gud så nästan ryser jag. Herre, du vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Du ser mig om jag arbetar eller vilar. Om jag far upp till himlen, då är du där. Om jag far ner till dödsriket, då är du där. Även om jag skyndar mig längst ut i havet, där solen går upp, eller gömmer mig vid havets yttersta gräns, så kommer din hand att leda mig där också och din styrka att hjälpa mig. När jag vaknar på morgonen tänker du fortfarande på mig. För David var inte Gud en tyst, passiv och frånvarande Gud. Han fanns där hela tiden och överallt. Han stod där vid hans sida. Det finns en pastor i Willow Creek-kyrkan i USA som heter John Ortberg. Han har skrivit en bok, Gud är närmare än vi tror. Och i samma bok så säger han att, men det är inte riktigt så enkelt som det låter. Och så berättar han att han önskar ibland att Gud skulle visa sig ännu tydligare. Att han skulle stiga ner från skyn och visa sig för honom. Så att han fick se honom med sina egna ögon. För han är ju trots allt osynlig. Omöjlig att höra eller röra vid. Och pastorn berättar att han har ju inga andra vänner med de egenskaperna. Som man kan träffas och umgås med. Och hade han haft det så hade det varit problem att bjuda hem dem på en kopp kaffe. Och ibland så säger han att han lyfter ett finger. Han försöker verkligen att finna Gud och få kontakt med honom. Men det verkar inte hända så mycket, berättar han. Det verkar ibland vara omöjligt att hitta Gud. Trots att han verkligen försöker. Och då är han ändå pastor som skriver det här. Ibland, berättar han, har jag försökt att be. Men det känns som att taket har blivit en barriär som bönerna studsat mot och kommer tillbaka igen obesvarade. Och han tänker på stunden när han var tvungen att fatta viktiga beslut. Och han bad till Gud att jag är beredd att göra vad som helst. Bara du talar om för mig vad det är jag ska göra. Och han har känt att svaret har uteblivit. Han har tänkt på dagar, säger han, när han gick omkring med en klump i magen av oro. Och bad Gud att ge honom sin frid. Men smärtan har ändå stannat kvar. Det är just sådana erfarenheter som har fått en del människor att vackla i sin tro. Och börjat känna tvivel. Men för min del tror jag att Paulus har rätt. Han är inte långt borta från någon enda en av oss. Han är närmare än vi tror. För 100 år sedan levde en ateist i USA som heter Robert Ingersoll. Han var dåtidens motsvarighet till den här Richard Dawkins, som en del av er känner till, som uppträdde i tv, som har skrivit boken om den blinde urmakaren, som om en urmakare skulle kunna vara blind. Han stod vid ett tillfälle i en kyrka i St. Louis i USA för nästan 100 år sedan. Han tog upp sin klocka och lade den på talarstolen. Och så sa han med djupt allvar: jag förnekar att det finns en Gud. Det finns inte något som heter Gud. Jag vet det och jag ska bevisa det för er. Klockan är nu 11:55. Och så sa han på ett makabert sätt: Gud, jag utmanar dig. Om det finns en Gud så trotsar jag dig och begär att du ska slå ner mig så att jag faller ner död här på fläcken. Och du får 15 minuter på dig. Så stod han tyst i 15 minuter med klockan i sin hand. Och hela samlingen av åhörare slösade bort 15 minuter de också på att vänta på att något skulle hända. Men Gud valde att inte agera. Så efter 15 minuter så tog han upp sin klocka och sa han: nu har jag bevisat att Gud inte finns. Dagen efter så var tidningarna fyllda med reportage om den här händelsen. Och en journalist som heter Mr. Brisbane, han slog huvudet på spiken i sina kommentarer. För han berättade om vad som hänt och så sa han: innan ni accepterar ateistens slutsats, låt mig få berätta en liten liknelse. Långt borta i Nya Mexiko så fanns det en grupp myror som bestämde sig för att flytta sin boplats från den ena delen av landet till den andra delen. Och man började på sin resa genom öknen. Och efter ett tag så stötte man på 2 långa blänkande skenor av järn. Och den ene myran som var lite skeptiskt lagd, han sa till den andra: vad i all världen är detta för något? Och sa den andra: det är ju järnvägen som går till Santa Fe. Vad menar du, vad då järnväg, sa den tvivlande myran. Och då berättade den här andra myran som hade resa omkring lite i världen och visste lite mer om de tunga vagnar som dag ut och dag in forslade tusentals med människor, material och gods från den ena delen av landet till den andra delen. När han var färdig sa den skeptiska myran: det där tror jag inte ett dugg på. Det är rena fantasier. Vad är det som skulle kunna hålla allt detta igång rullande hela tiden? Då berättade den världsvana myran om att det bodde en man som hette Benjamin Story i Chicago. Och han skötte och övervakade hela järnvägssystemet. Då sa den tvivlande myran: jag tror inte att det finns en sån person. Och även om det nu skulle finnas en sån person som Benjamin Story, då utmanar jag honom att komma hit ner till Nya Mexiko, hela den långa vägen från Chicago, och stampa på mig ända tills dess jag dör. Och han har 15 minuter på sig. Och så slutade han sin berättelse med att säga: kan någon tänka sig den tanken? Att järnvägschefen i Chicago hastigt stänger sitt kontor för att skynda sig iväg till det avlägsna Nya Mexiko. Bara för att bevisa att han är chefen för järnvägarna i landet. Knappast. För Gud har valt andra sätt att uppenbara sig på för oss människor. Han har valt tre sätt. Genom naturen, genom Bibeln och genom sin son Jesus Kristus. Och inte genom utmaningar och konfrontationer. Det var det som övertygade Anthony Flew att han fann en ordning ute i universum. Ni som har en garderob hemma och skulle hitta en ordning i er garderob. Ni förstår att det är någon som har gjort att det har blivit ordning där. Det blir inte så automatiskt genom en lycklig slump. Universum är konstruerat med sån precision att det måste finnas någon bakom. Man hittar lätt fingeravtryck eller fotavtryck efter en skapare ute i universum. Men också i de små, små detaljerna kan vi se det. Titta på hackspetten när han slår sin trumvirvel. Han hade fått hjärnskakning och slått ihjäl sig om man inte hade varit utrustad med en stötdämpare i nacken. Det är det som räddar honom. Vem har gett honom den stötdämparen? Sen är det också viktigt att påpeka att vi får ju ingen personlig relation till Gud genom att studera naturen. Det räcker inte, det är bara det ena sättet som han har uppenbarat sig på. För han har också valt att uppenbara sig genom Bibeln. Där får vi lite vägledning i hur vi kan lära känna honom. Hur vi kan få nya tankar, få förlåtelse för alla våra misstag och ett evigt liv. Men säger någon, varför visar han sig inte tydligare för oss? Jag tror han har sina goda skäl som vi inte riktigt förstår. För det står i Bibeln att ingen människa kan se Gud och överleva. Vi måste få en ny himmelskropp för att klara av att möta Gud livslevande öga mot öga. Mose var uppe på berget och han är kanske den som har varit närmast. Han fick se en skymt av Gud. Och när han kom ner med stentavlarna med sig med tio Guds bud så strålade han så folket fylldes av skräck och förundran. Saulus var på väg till Damaskus för att förfölja de kristna. Han ser ett ljussken och en röst som säger: det är jag, Jesus, den som du förföljer. Och genast blev Saulus blind av det här ljusskenet. Och det tog några dagar innan han fick tillbaka sin syn. Men det finns en annan förklaring också till Guds tystnad. Och det är vi som är förklaringen. Vi är precis som i trafiken. Vi vill hålla avståndet. Vi vill ha Gud på en armlängds avstånd. Hit, men inte längre. Vi vill ha vårt eget lilla kyffe för oss själva. Vi är rädda för att låta honom komma riktigt för nära. Psykologerna talar om ett annat fenomen också som heter tillvänjning. Och det är att vi lätt blir ljumma och tappar den första kärleken. Först är man intensiv och brinnande när man upptäcker något. Sen efter ett tag blir man van. Man kan det där. Det är ungefär som när vi tar på oss en klocka för första gången. Då känner vi att vi har klockan på armen. Men efter några dagar eller någon vecka så känner du inte om den är på eller inte. Vi har blivit vana vid det. Det var så för Israels folk också. Man hade varit med en fantastiska tid och sett stora under hända. Gud hade lett dem ut ur Egypten och in i det förlovade landet. Nu var uttåget över och de stora fantastiska dagarna och segrarna var över. Dagarna med Mose och Josua var förbi. Man har gjort sig hemmastadda i det nya landet. Vardagen var tillbaka. Då står det i första Samuelsboken några ord som skulle kunna gälla vår tid. Det står: på den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Det är detta som kallas för andlig tillvänjning. När inte stora under händer runt omkring oss hela tiden, då tappar vi skärpan. Och vi har inte fokus på att lyssna till Gud i den grå vardagen. Men han finns där också, mycket närmare än vad vi kan tro. Det står också i Bibeln att Gud sände en dröm till Jakob när han var i Betel. Och en del bibelläsare undrar, varför får jag inga sådana drömmar? Jag tror det är att Gud vill lära oss att se honom i den grå vardagen också. Vi inte ska bli beroende bara av det stora och övernaturliga. Jag tror att människor överlag har svårt för att se Guden i det vardagliga, fast han är nära oss. När Jesus hade uppstått så visade han sig där livslevande, öga mot öga med Maria Magdalena. När hon står där utanför graven, hon ser inte att det är han. Hon tror att det är trädgårdsmästaren som sköt om parken där de just står. När Gud blev människa, då såg inte människorna att det var hans son som kom ner till Israel och levde som människa, som en av oss. Han var ju snickarens son i Nasaret. Och han kom med sådana makalösa påståenden som man bara inte kunde tro på, att han hade kommit ner från himlen. Att hans riktiga far bodde i himlen. Det gick ju inte att tro på. Rena rama fantasier. Gud steg ner, föddes i ett stall, blev en snicka, stod och slog i spik 8 timmar om dagen. Han stod där i vardagen som en av oss. Och ingen kände igen honom. För han var ju inte den store och mäktige guden som vi var vana vid, som vi hade förväntat oss. Att det var han som skulle vara sånt till det yttre. Han var en förklädd gud. En person i historien som har kämpat mer än alla andra om frågan om Guds existens och egenskaper. Det är en man som heter Job som bodde i staden Uz. Man kan se av detaljer i texten att han levde ungefär på Abrahams tid för 3-4 tusen år sedan. Guds motståndare har många olika namn i Bibeln. Han kallas för Belzebul, Lucifer, den gamla ormen, den onde och så vidare. Han får en dag audiens hos den högste. Om man diskuterar personen Job. Job har fått ett underbart liv. Han är rik och lever lycklig med sin familj. Men han är också mån om att vara tacksam för allt det goda han har fått. Och han lyder Gud i allt. Då säger den onde, om vi översätter det lite fritt, det är inte utan anledning som han älskar dig. Han tror på dig och lyder dig. Du tror att han älskar dig. Men han gör det av samma anledning som barn älskar glassbilen. Låt framgångarna upphöra så ska du få se att då kommer han inte heller hålla fast vid sin tro längre. Låt honom få lite motgångar. Så kommer hans gudstyrkan att upphöra. Och så möter Job många svåra motgångar. Han förlorar barnen och allt vad han äger. Jobs fru säger då, lägg dig ner nu. Förkasta Gud och dö. Man kan säga att den stora livsfrågan ställs ju på sin spets här. Kan man tro på Gud när allt tas ifrån oss? När vi möter motgångar på motgångar? Kan man tro på en god Gud när allt detta händer? Det står om Job att han inte syndade med varken ord eller tankar eller sin mun. Men han började brottas med de här stora frågorna. Varför han hade drabbats av allt detta? Och vad meningen var med det? En gång var han berömd för sin rikedom och för sin trohet mot Gud. Men idag så är han berömd för sina lidanden och sina motgångar. Och det gick så långt att han till och med önskade att han aldrig hade blivit född. Han fylldes av bitterhet och sorg och hat för allt det som hade hänt honom. Jobs vänner, de hade lösningen klar. De sa, det är ditt eget fel att allt detta har hänt dig. Du har handlat fel mot Gud. Du har inte trott tillräckligt och du har inte stått emot allt detta onda. nu har du fått allt detta som ett straff. Det kallas för vedergällningsläran. Och det är så lätt för oss alla att hamna där. Tänk att vi gör det så lätt. När det går bra för oss, då känner vi medvind i ryggen att Gud är med oss. Men när vi drabbas av sorg och lidanden, då är vi lika snabba med att tro att vi har gjort något fel, eller att Gud har lämnat oss, eller att han kanske inte ens finns. Det finns inte någon som skriver en bok med titeln "Var är du Gud?" när man har fått framgång på framgång och den ena vinsten har staplats på den andra. Det motsatta händer inte heller, att om någon skulle vinna en stor vinst på lotto, så ropar han förtvivlat ut: varför just jag, när det finns så många andra som skulle kunna vinna? Vad är det för mening med att just jag vinner? Det är ingen som klagar i medgång. Det gjordes en undersökning för några år sedan. Det visade sig att tusentals människor berättade att de hade vuxit mest andligt genom motgångar och lidande. Om man drabbas av något ont, så betyder det inte att Gud har lämnat oss. Jesu 12 lärjungar fick löftet av Jesus att han skulle vara med dem alla dagar till tidens slut. Men 11 av de 12 dog genom halshuggning, genom stening eller på grund av ett svärd som de stöttes ner med. Bara Johannes dog en naturlig död. Men ändå var Jesus med dem hela tiden. Man blir inte befriad från sjukdomar, olyckshändelser eller motgångar bara för att man är en kristen. Men Jobs lidande varade inte hur länge som helst. Sista delen i hans liv blev den mest fantastiska i hans liv. Och den blev också mycket märklig ur den tidens perspektiv. För så att han fick nya barn, och sen berättar man namnen på hans döttrar och inte ett ord om vad sönerna hette. Det var ganska unikt för den tidens släktforskning. Ni kommer ihåg att det alltid brukade stå Abraham för det Isak, Isak för det Jakob, Jakob för det Josef och hans bröder, och inte ett ord om hans systrar. I den tiden skulle aldrig en far ge sitt arv till sina döttrar. Men Jobb, han gav av sitt arv även till sina döttrar. Jag tror han hade lärt sig en läxa. Han ville ge gränslöst till alla, oberoende av tradition, kultur eller förtjänst. För han hade lärt sig att Gud var inte långt borta. Han fanns där även mitt i lidandet. Och så vill jag berätta om de två tvillingarna. Då är det ju klart en del av er som tänker, tvillingar, de är inte alltid två. Var inte så säker på det. Det kan komma ett lagförslag om att man ska kunna få vara tre och ändå kallas för tvillingar. Det skulle inte förvåna mig. De låg i sin mammas mage. Och den ene var skeptiker och den andra var lite troende. Du, säger den troende tvillingen, jag har legat här och funderat på var vi är någonstans och vad vi gör här egentligen. Det fattar du väl, sa den andra som var skeptiskt lagd. Vi är här i ett slutet rum och det blir mer och mer trångt för varje dag. Och en dag är det slut med oss och sen finns det inget mer. Nej, det tror inte jag, sa den troende tvillingen. Jag vet ju inte säkert, men jag har börjat ana att det finns en mening med att vi är här. Och att detta vi ser här och nu är bara början till något mycket mer fantastiskt. Har du några bevis för det då, undrar den andra. Kanske inga bevis, men jag har märkt en del saker som tyder på att det finns något mer. Ibland har jag satt örat mot väggen och tyckt mig kunna höra ljud, röster och musik. Och någon gång har till och med väggen här gett vika, som om det är någon som har tryckt på den. Och ska jag vara riktigt uppriktig, så tror jag att vi har en mamma och att det en dag ska öppna sin passage här och vi kommer ut i den verkliga friheten. Kom här och lyssna, sa han till den skeptiske tvillingen. Vad tror du att detta är? Och så gick de närmare väggen och lyssnade. Så sa han, jag tror att det är mamma som låter så här och att vi ligger i hennes mage. Är du inte riktigt klok, sa den tvivlande tvillingen. Det där ljudet, det har vi alltid hört. Det har alltid låtit så, och väggen låter ju så bara. Det kommer ju bara från väggen. Längre än så kom de inte i sin diskussion. Men en dag så fick den troende tvillingen rätt. Det fanns något mer. Det fanns en passage ut i den riktigt verkliga friheten. En del känner att de varken kan tro eller riktigt förstå det här med kristendom. Men jag tror ändå att den som vill tro kan tro. Och Bibeln är ett hjälpmedel för oss att förstå lite vem Gud är. Och även om vi studerar Jesu liv så kan vi tänka, sån han var, sån är Gud. Sylvia Cavaletti har forskat om barns andlighet. För jag tror det är naturligt för alla människor att tro på en Gud. Och hon berättar om en liten flicka. Hon växte upp i ett ateistiskt hem. Det sades aldrig ett ord om Gud eller Jesus i det hemmet. Det fanns inte en bibel. Hon var aldrig i någon kyrka. En dag så gick hon fram till sin pappa, och då var hon inte gammal, och frågade, varifrån kom allt det här? Världen och livet. Hur har det blivit till? Då gav hennes pappa, som var ateist, en naturvetenskaplig förklaring. Men så sa han, det finns också människor som säger att allting kommer från en stor och mäktig Gud som de kallar Gud. När den lilla flickan hörde det så började hon hoppa runt i rummet och sa, jag visste väl att det var så, att det är han som har gjort allt. En del av äldre känner till Helen Keller. Föddes ju frisk, men i 2-årsåldern blev hon sjuk och blev både döv och blind och stum. Men hon lärde sig genom blindskrift att kunna kommunicera med andra. Och när hon blev lite äldre så var det någon som berättade för henne om Jesus. Då sa hon, honom känner jag redan, fast jag visste ju inte att han hette så. Det finns en präst i Sofiakyrkan i Jönköping som heter Torgny Wirén. Han berättar i sin bok Under ytan om en man som han mötte under flygresa till USA. Mannen hade aldrig varit intresserad av livsfrågor. Men en kväll när han satt där vid datorn och jobbade så kommer hans 6-årig son in till honom där han sitter vid datorn. Pappa, frågar han, vad händer egentligen när man dör? Helst hade inte pappan velat svara, men han märkte att sonen menade verkligen allvar med sin fråga. Så han bestämde sig för att tala om precis hur det faktiskt förhåller sig, inte krysta fram något konstlat om änglar och himlen. Jo, så sa han, när en människa dör så slutar hjärtat att slå. Och man kan inte röra sig längre. Man kan inte tänka eller känna något. Och andra människor lägger en i en kista som sen sänks ner i jorden, så finns man inte mer. När man dör tar allting slut. Himlen och ett liv efter döden, det är något som folk bara hittat på. Den lille 6-åriga grabben stod där och lyssnade, tittade ner i golvet, och efter några sekunder så gick han ut igen och lekte. Det gick 3 år. Sen var man en dag på väg till svärfars begravning och man satt i bilen. Pappan satt och körde, frun bredvid, och den nu 9-årige pojken satt i baksätet. Det var tyst i bilen. Så bröt pojken tystnaden. Pappa, började han, kom du ihåg en gång när jag var liten? Jag frågade dig om vad som händer när man dör. Då sa du att hjärtat slutar att slå, kroppen läggs ner i en kista, sen sänks man ner i jorden och så finns man inte mer. Men vet du, fortsatte pojken, jag frågade morfar samma sak strax innan han dog. Då pratade han med mig om Gud och himlen. Och han sa att vi skulle kunna komma dit och träffas allihop när vi har dött. Den 9-årige sonen var tyst några sekunder. Sen sa han: pappa, jag tror att du har fel och morfar hade rätt. Så berättade pappan för Torgny Vren att han satt där vid ratten utan att få fram ett enda ord. Först då insåg han att hans livsfilosofi höll inte för svärfar, höll inte för den 9-årige pojken. Och för första gången undrade han om den höll för honom själv ens. På något vis tror jag att pojken har rätt, sa han till Torgny Vren. Det här livet kan inte vara allt. Annars vore livet ganska fattigt. Hur är det med vår tro egentligen? Lever den? Håller den både att leva på och dö på? Jag tror det. Och jag tror den ska bära oss även genom den här passagen ut i den verkliga friheten. Där det mest fantastiska livet finns. Som vi inte kan ana eller fatta så mycket om. För Gud är närmare än vi tror. Och han är inte långt borta från någon enda en av oss. Som David sa: du vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Du ser mig om jag arbetar eller vilar. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv. Ja, varje dag skrevs ner i din bok. När jag vaknar på morgonen så tänker du fortfarande på mig. Vilken bild av Gud som David hade.